Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Himmelske far, sänd oss din helige ande så att vi kan ta emot din inbjudan till det himmelska bröllopet. Och öppna våra hjärtan för ditt ord så att vi inte går miste om din nåd. I Jesu namn. Amen. Telefonen ringer. Kommer det till gudstjänsten? Det finns kanske olika svar på den här inbjudan. Jag måste jobba med båten idag. Jag hinner inte. Eller jag har lovat min flickvän att vi ska åka ut på en tur. Eller åka till stranden. Oj då, är klockan så mycket? Jag är nog lite trött efter gårdagen så det får nog bli lite senare idag. Nåja, när det gäller den här klockslaget så är det kanske inte så aktuellt med den ursäkten när vi har gudstjänst klockan 6 på kvällen. Det kunde ha varit kanske annat på Lutherstid när man hade första mässan 5 på morgon. Kanske redan 4 på morgon. Men de här moderna ursäkterna som man kan tänka sig få lyssna till istället för att hänvisa till oxar eller jorda eller hemman som man har köpt. Det är visserligen också sånt som kan vara aktuellt idag. Men det här kan vara olika saker som står i vägen när kallelsen går ut till fest i Guds rike. De här sakerna som Jesus nämner som ursäkter eller som orsaker att man inte kan komma, det är i och för sig bra saker. Det är inte fel att köpa ägodelar eller gifta sig. Men det kan bli så att det blir en kollision mellan det goda och det bästa. Vi ska se lite på bakgrunden först och själva liknelsen. 14 kapitlet här i Lukas evangeliet börjar med att berätta om hur Jesus går in till en farisé på sabbaten till en festmåltid. Det står visserligen inte festmåltid här, men det var för att äta tillsammans med honom. Men man vet säkert att när en farisé, en av de högst ansedda i samhället, bjuder till fest, till måltid, då är det fest. Och som det brukar vara så sökte också sjuka människor upp honom. Och nu var det en sjuk man som hade vatten i kroppen som stod framför honom. Och då frågar Jesus, de närvarande, är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten? Eller är det inte tillåtet? Det här kunde ingen svara på, för något sånt fanns inte stadgat i de äldstes stadgar. För vilken människa skulle bota sjuka? Det var ju inte vanligt på det sättet. Så det kunde inte svara, men så botar han den här sjuka. Och det är ju naturligtvis någonting som de vaktar på honom för att se om han gör någonting sånt som inte anstår. Och så undervisar han den vidare. Och så tar han också upp frågan om bordsplaceringen vid måltiderna. Och tillrättavisa dem som söker de bästa platserna. Det var ju så på den tiden när man låg till bord så att man hade bestämd ordning. De som var mest ansedda skulle vara närmast värden. Och visserligen så är det ju ännu också på fina fester idag. Men på den tiden så var det annorlunda än när man bara går in och deltar i någonting. Och Jesus undervisar där om ödmjukhet. Han förmanar till att inte göra gott för att få någonting i gengäld, utan att göra gott utan att fråga om man får någonting tillbaka för det. För han talar då om lönen vid de rättfärdigas uppståndelse, ifall man inte blir bjuden tillbaka, om man inte får en motsvarande gåva eller uppskattning. Så det är en god undervisning som han har också där. Och så kommer efter det då en av de gästerna som säger, salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Det verkar som om han skulle vilja på något sätt ställa sig in eller göra sig till. Och Jesus berättar då den här liknelsen om kallelsen. I stilla veckan, när Jesus har ridit in i Jerusalem och när han undervisar i templet, berättar han också en liknelse som väldigt mycket liknar den här. I själva verket är det samma poäng, men han är skarpare där. Och han säger mycket tydligt där att poängen är den att judarna förkastar budskapet. Det är det som är huvudpoängen. Profeterna i Gamla testamentet förliknar ofta Guds rike vid en fest. En festmåltid. I Jesaja 25:6 heter det: Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk. En festmåltid med utsökta rätter och gamla viner. Ja, med bästa vin, väl klarat. Jesaja uppenbarar här alltså hur Gud i det nya förbundet ska inrätta nattvardsmåltiden. Så här har man förstått den här berättelsen, att det handlar om nattvarden där Kristi kyrkas medlemmar, de kristna, kommer samman från alla folkslag. Men i det här fallet är det först så att de först inbjudna är judarna. När den här mannen ordnar en festmåltid, så bjöd han många gäster. Men det var inte då han bjöd när festen hölls. Man gjorde som man gör idag också, att man skickar ut inbjudningskort några veckor före. Och sen när själva festen ska hållas, då skickar man ut tjänarna och säger: nu håller vi måltiden. På den tiden var man inte så förtrogna med datum och klockslag som vi är, så att man kunde säga precis när det skulle hållas. Man skickade ut tjänarna och sa: nu är det färdigt, välkomna. Och det är då som ursäkterna börjar komma. När Gud då inbjuder och säger: nu är allt färdigt, så gör han det via Johannes döparen, som predikar evangeliet och säger: Guds rike är nära. Och han gör det genom Jesus själv, som kommer på samma sätt och säger: Guds rike är nu här. Och han sa dessutom: tiden är fullbordad. Så som vi vet att Paulus också citerar i Galaterbrevet, eller säger i Galaterbrevet: när tiden var fullbordad sände Gud sin son. Tiden var fullbordad när Jesus kom. Och då sänder Gud ut sina tjänare och säger: nu ska ni komma till festmåltiden. Och det är då som ursäkterna börjar komma. Luther ser en symbolik i de här ursäkterna. De som ska bese sin nya åker är de andliga ledarna. Och de som har köpt oxar är de världsliga ledarna, säger han. De kommer med sina ursäkter. Men så finns det också de som vill ägna sig åt de sinnliga njutningarna. Och inte ens bry sig om att be om ursäkt för att de inte kommer. Så var det med den som sa: jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Han sa inte ens: ursäkta mig, ta emot min ursäkt. Det här väcker Guds vrede. Då sände han ut sina tjänare, apostlarna, för att gå ut på gator och gränder i staden och inbjuda fattiga och krymplingar, blinda och lama till festen. Och än så länge är det judarna som är det första föremålet, det första objektet för kallelsen. Ut i gator och gränder i staden. Men ja, det kan vi säga ännu också om det här, att när man då går ut, så då föreskriver man inte hurudana människorna ska vara för att komma till Guds rike. Det föreskrivs inte att de ska höra till en viss samhällsklass, att de ska vara klädda på ett visst sätt, att de ska uppföra sig på ett visst sätt. Han skickar ut tjänarna för att bjuda fattiga och krymplingar, blinda och lama. Och i andlig betydelse betyder ju det här: de som sörjer över sig själva, till dem kommer han med budet: kom. Kom ni allihop, utan att det fordras någonting av er. Alla är välkomna. Kom som ni är, brukade sägas i gamla för predikningar. Det vill säga, du behöver inte rusta dig och ställa hur du ska vara när du kommer till Guds rike. Utan du som är en syndare och behöver Jesus, du ska komma när han kallar dig. Och det betyder att det var ofta publikaner och horor som lystrade. De behövde Jesus, de behövde hans förlåtelse. För de kände, jag är inte värdig. Så var det med Sackeus, tullförmannen. När Jesus hade kallat honom och Sackeus hade ordnat måltid för Jesus och sagt att han ska betala fyrdubbelt tillbaka. Så sa Jesus, människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Uppsöka och frälsa det som var förlorat. Hör du, det betyder dig och mig. De som inte har kunnat uppfylla Guds bud. Men de självrättfärdiga, det hade inte rum. Men de som var föraktade i samhället, som inte kunde drömma om att få vara med, och andligt talat, de som var ansedda syndare, de gick in. Men inte ens det här var nog. Det fanns ännu rum. Och då sa Herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människorna att komma, så att mitt hus blir fullt. Och så säger han, de män som först var bjudna ska inte vara med, de ska inte smaka min måltid. Nu går bjudningen ut ännu längre bort, ut på landet. Och det, i andlig mening så kan man ju tänka sig att det här är då fråga om att när förföljelserna kom i Jerusalem, så då spriddes de kristna ut i Judeen och Samarien, ut på landsbygden, ut till nya städer, nya orter för att predika. Ja, inte ens bara dit, utan till hedningarna. Så gick budet ut till hela världen. Och uppmaningen var att de ska uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt. Det var verkligen stor nit bakom det här, att söka upp människor och föra dem till Guds rike. Så här vill Gud att budet ska gå ut i världen, till hela världen. Och det kom så också till hedningarna, till oss. Och ofta var det de minsta i samhället som lyssnade. För det säger ju Paulus också i första Korintierbrevet 1. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, det har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Det här är grunden till att inbjudan kan riktas till dig och mig. Vi har inget att komma med. Ja, vi har synd att komma med. Men den har ju Jesus kommit för att ta bort. Och han har tagit bort den. Och därför har han gjort oss värdiga, vi som var ovärdiga, att komma. Vi som är blinda, krymplingar och halta. Vi får gå in till den himmelska måltiden av nåd för vår frälsares utgjutna blods skull. Det här är ju ett fantastiskt budskap. Vilken bröllopsvärd skulle idag gå ut på vägar och stigar och enträget bjuda varendaste människa man råkar till bröllopet, till ett fint bröllop? Det låter nog helt huvudlöst. Åtminstone strider det mot vad människor gör. För fina människor vill gärna bjuda fina människor. Och de är fattiga och simpla. De blir objudna. Men så är det inte i Guds rike. Och det här är också någonting som skiljer kristendomen från alla andra religioner. För alla religioner försöker på något sätt att komma uppåt. Hävda sig själva. Att visa att man är någonting. Att man kan någonting. Man har någonting att bjuda på av sig själv. Men kristendomen kommer ner till den som ingenting har. Så slutar liknelsen med en dom över dem som först var bjudna. Jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. I den senare liknelsen i Matteus 22 avslutar Jesus med att tala om en man som inte var klädd i bröllopskläder. Och han blev utkastad. Jesus säger att kasta honom, bind honom till händer och fötter, kasta honom ut. Där ska man gråta och skära tänder. Han hamnade i helvetet för att han menade att hans egna kläder var nog. Han ville inte ha Jesu rättfärdighetsdräkt. Men det är den enda dräkten som kan kyla oss inför Guds vrede när hans vrede drabbar synden. Och den är tillräcklig för att kyla oss. Att den slutar så här, den här liknelsen, visar allvaret med Guds kallelse. Ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. Och därför ska vi se på några tillämpningar för vår egen tid och egen del. Jag började predika med att fantisera om hur man skulle kunna få svar när man bjuder in till en gudstjänst. Det är ju den enklaste jämförelsen med det här, den här måltiden. Och det kan vara så att sättet vi förhåller oss till gudstjänsten på, det kan vara ett tecken på hur vår gudsrelation är. Om vi älskar en person vill vi väldigt gärna vara tillsammans med honom. Älskar vi Jesus så vill vi söka oss dit där Jesus är. Gudstjänsten är det tillfälle där vi umgås med Gud tillsammans med medkristna. Och det som David säger i psalm 122. Jag blev glad när man sa till mig, vi ska gå till Herrens hus. Tyvärr är det så att många har svårt idag att vara glada att gå till den kyrka dit man har vant sig att gå som barn och där man har blivit konfirmerad. Där ljuder inte Guds röst längre. Där har Guds ord blivit ifrågasatt. Sällan hörs det allvarliga budskapet om att det finns två utgångar efter detta liv. Det som var förra söndagens tema särskilt. Och därför kan det kännas väldigt sorgligt och tungt att man inte kan gå till gudstjänsten med glädje. Men det här är ingen orsak att bli borta från Guds gemenskap, att strunta i Gud. För det blir lätt den obotfärdiges förhinder som man låter bli. Och så är man borta. Men det finns inga förevändningar som håller om det gäller att lyssna till Guds ord. Vi har som kristna både skyldigheter och rättigheter att ha Guds ord i vårt hem. Och att också samlas med varandra för att uppbyggas i vår kristna tro. För att läsa och höra där två eller tre är tillsammans. Och sjunga till Herrens ära. Och till de här skyldigheterna och rättigheterna hör också att kalla herdar som tjänar med Guds ord och sakramenten. Det finns också andra slags ursäkter. En tycker att den bästa gudstjänsten firar man i skogen. När man njuter av Guds sköna natur, fågelsång och blommor. Som är så härliga den här årstiden. Och visst är det så att vi kan höra Guds röst också i naturen. Det är den allmänna uppenbarelsen. Där vi får en viss uppfattning om Guds storhet, majestät och vishet. Och vi ska inte förringa den på något sätt. När man ser in i en blommas underbara konstruktion. Eller hör eller tänker på fåglarnas fantastiska flyttning. Tvärs över hela jordklotet. Och sen tillbaka och tillbaka. Och där man till och med kan hitta till samma ställe. Det är helt underbart. Visst är det skäl att upphöja Guds ära. Tacka honom för hans stora vishet. Naturen räcker en bit på vägen när det gäller att förstå Guds storhet. Men den räcker inte till att undervisa oss om frälsningen. För att få reda på vägen till himlen behöver vi mera än naturen. Då behöver vi Guds ord. Vi behöver höra om Jesus, den lidande frälsaren. För naturen kan inte ge oss ro och hopp inför evigheten, den kan bara förmedlas genom Guds ord. Så finns det sådana som säger, varför ska man gå till gudstjänster och låtsas vara kristen, för de kristna bråkar ju bara. De hittar ju på alla möjliga saker att strida om. Varför tjata om att Bibeln säger si och så och inte kan acceptera det som är modernt och som modernt folk förstår med sitt bättre förstånd idag? Och så tycker någon att man ska vara en lagom kristen. Man ska inte vara så där extrem, inte behöver man ju gå så ofta. Man kan ju nöja sig med att gå någon gång när det är jul och sen när ett fadderbarn blir konfirmerat eller så där. Man kan ha en personlig tro och gå i kyrkan vid enstaka tillfällen. Min tro vill jag ha för mig själv. Ja, det finns många sätt att ursäkta sig. Att inte lyssna när Jesus kallar. En av dem som hade en sån här allmän religiös tro och som ville visa att han var bra, han ville hävda sig själv, var den som vi kallar den rike ynglingen. Han kom ju till Jesus och ställde en fråga: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och så började Jesus undervisa honom. Han sa: jag har gjort allt det här. Men Jesus visade: det finns en sak som fattas. Sälj allt vad du äger och ge de fattiga. Och han gick berövad bort. Jesus hade satt fingret på den sjuka punkten. Han var högfärdig och han hade sina pengar, sina ägodelar som avgud. Då Jesus predikade lagen för honom i sin kärpa, lagen i dess kärpa, som klädde av honom hans egen stolthet och vad han borde göra för att följa Jesus, då blev han berövad och gick bort. Och så gjorde Jesus många gånger, märkligt nog. Han sprang inte efter dem och ropade: kom tillbaka, kom tillbaka. Han predikade sitt ord. Han predikade lag och evangelium. När vi människor vill hävda vårt eget, när vi vill visa upp det vi är och kan och menar att det ska duga också för Gud, så då behöver vi ha hårda bandage, hårda ord som klär av oss vår egen tillfredsställelse. Så att vi lär känna vår rätta plats inför Gud. Det kan ta på väldigt mycket. Det här är att kasta bort sig själv. Jesus talar just efter vår text om kostnaderna för att följa honom. Och han verkar egentligen inte ha någon insikt i psykologi. För han talar så strängt. Han talar så allvarligt att vid flera tillfällen så gick människorna bort och sa: vem står ut med att höra på honom? När han här undervisar om kostnaderna så säger han så här: om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Tänk riktigt efter hur strängt det här är. Efter det här talar Jesus om nödvändigheten att beräkna kostnaderna med att följa honom. Och det slutar han så här: på samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Där var skärpa. Att avstå från allt man äger, det är man tvungen att göra om man gör personlig konkurs. Men sånt gör man inte frivilligt. Det kan vara fruktansvärt jobbigt, det vet vi. Det har vi många vittnesbörd om, även om vi inte själva har haft den olyckan att göra en personlig konkurs. Men i andlig mening så behöver vi göra personlig konkurs. Vi behöver se att vi inte har någonting i det vi själva kommer med. Utan det är tomt, det är noll. Och det är också jobbigt. Det var många som slutade följa efter Jesus. De blev besvikna. Men vad är alternativet? Innanför eller utanför? Var ska du stå en gång? Ljuder en gammal väckelsesång, inbjudningssång. Det är en politiskt inkorrekt frågeställning i dagens värld. Innanför eller utanför. Men det är precis det som Jesus beskriver för oss. Att komma till bröllopet, festen, eller ursäkta sig och stanna utanför. Om vi upptäcker vad Gud ger oss när vi har förlorat oss själva, då ser vi att det är min sanning ett dåligt byte. Det är ju själva festmåltiden hos Gud som han inbjuder till. Och biljetten dit ger han gratis. Vad väntar vi på? Och det andra alternativet är att gråta och skära tänder. Det här är det verkligt allvarliga. Och vi ska ännu säga några ord om just kallelsens allvar. I våra bibelstudier över Hebreerbrevet i våras såg vi hur Gud kallade sitt eget folk på ett sätt, på ett alldeles särskilt sätt, det judiska Israels folk. Men de förkastade honom och de stängdes ut från hans vila. Gud säger, så svor jag i min vrede, de ska inte komma in i min vila. Han påminner om att det finns en särskild dag som heter idag, när han kallar oss. Och han varnar oss för att förhärda vårt hjärta och gå bort. Det här berör oss på två sätt. Det första är att vi själva lyssnar till budskapet och tror på det när vi kallas av Gud. Det är ingen självklarhet att vi blir bevarade i denna tid, utan vi behöver leva nära Jesus. Vi behöver göra det inte bara någon enstaka gång när vi går till gudstjänst, utan varje dag, varje stund, hela tiden. Det andra är att vi låter Gud visa oss våra uppgifter att vara vittnen i vår omvärld, för att påminna våra närmaste och dem som kommer i vår väg att också det är kallade. Det är här som kostnaderna kommer in. Vad kostade vittnesbördet de första lärjungarna? I Apostlagärningarnas 4:e kapitel berättas om hur Petrus och Johannes hamnade inför stora rådet. Därför att de så frimodigt vittnade om Jesus. Den gången blev de inte dömda i stora rådet. De vågade inte. Utan de släpptes fria mot att de krävde av dem att de inte ska desto mera vittna om Jesus. Men när de kom ut så fortsatte de. Och de sa, vi för vår del, vi kan inte låta bli att vittna om det vi har sett och hört. De vittnade frimodigt om Jesus. Och de sa också, tydligt och klart, i ingen annan finns frälsning. Det finns inget annat namn under himlen där vi, genom vilket vi kan bli frälsta, än genom Jesus. Varför skulle vi kunna vara tysta om det? Hur gör vi? Sitter kanske ofta i våra små grupper, i vår trygga miljö och har det gott. Glömmer vi att Gud har bett oss att gå ut på vägar och stigar och berätta för människorna att Gud kallar dem till bröllopet, till det himmelska gästabudet. Han som har kallat oss till sin måltid och öppnat dörren dit för oss, han har befallt oss att berätta det här för andra. Det är inget som vi överväger om vi ska göra eller inte. Kallelsen är allvarlig. Det gäller liv och död. Både för oss och för våra medmänniskor. Men dignar du under det här ansvaret? Känner att du inte förmår? Du är så svag. Så ska du också veta att det inte är din kraft som ska göra det. Eller din vishet. Och du ska också veta att din plats i den himmelska bröllopsmåltiden inte grundar sig på hur bra du lyckas i ditt vittnesbörd. Grunden är ju lagd. Det är en annan. Men när grunden är lagd och du har blivit kallad, så får du gå i Jesu kraft. Det är han som ska ge frimodigheten. Det är han som ska styrka, visa vägen. Kom, för allt är färdigt, får vi gå och säga. Och då får vi också sjunga, som vi kommer att göra alldeles strax, i den här sången från Sions harpan 223. Se, öppen står Guds faders famn, ännu allt jämt för dig. Än kallar han dig ömt vid namn och bjuder dig till sig. Än ljuder högt hans maningsord, säg, varför dröjer du? Se, vid hans rika bröllopsbord är rum för dig ännu. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.